Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Jag lär ej sova.
Nej, det lär du inte. Klockan 6 hos dig. Sen frukost på donken innan.
Haha, måste äta innan man jobbar. Det är sen gammalt.
Ja, exakt.
Summan sätter 100k på den som kommer närmast. 9 mil.
7.
100k, let's go.
Yes.
Vi skämtar som om det vore promenad vi ska på.
Det är väl det vi ska?
Ja, gud ja.
Typ, i alla fall.
Kan du berätta vad som händer och vem som gör vad i huset?
Inga kommentarer.
Ja, jag ser bara hur den här pölen med blod bara äter sig in i mattan. Sen hör man ett litet duns här inifrån.
Litar du på Kristoffer?
Ja. För jag står på sidan och ser att allting har gått åt helvete. Och jag bara, vad är det som händer där inne? För jag hörde smällen.
När du var mitt i det här, hur tänkte du på det då?
Jag var livrädd.
Det här är Förhörsrummet. I den här serien, som består av 5 delar, hör vi återskapade polisförhör från fallet dubbelmordet i Vallentuna. Du lyssnar på den tredje delen.
Ja, alltså det finns något som du har tänkt på sen sist.
Nej, jag tänkte väl. Eller jag har funderat lite grann. Och man har hunnit landa lite på Kronoberg.
Ja.
Man tänker på mamma och de som har blivit drabbade. Och jag tänkte att det kanske är lika bra att man berättar vad som har... Alltså min bild av vad som har hänt, helt enkelt.
Absolut.
Ja, jag vet inte om jag ska börja. Ska börja den här lördagen?
Jag börjar lördagen, eller börjar det? Du känner att du vill börja.
Egentligen börjar det när vi får reda på att de ska sälja fastigheterna. Och vi börjar planera att det kommer att finnas mycket pengar. Och... ja, vi vet ju ungefär vad det kommer att säljas för, så vi pratade. Men... så. Jag vet inte när det är. Kan inte säga månader exakt, men kanske juni, juli, förra året då. Då börjar vi fundera... då man skulle kunna göra något rån eller liknande utav det då. Men det blir inget av det. Vi är där och och kolla lite grann. Men vi gör ingenting. Sen om man hoppar fram till den där lördagen, eller egentligen fredagen innan då. Ja, då åker ju Viktor och köper de här. Ja, jag kallar det rånarluva, men ni kallar det för något annat. Vi planerar ungefär hur det ska gå till. Vi ska mötas hemma hos mig. Och jag tror vi möts hemma hos mig någon gång vid, ja på lördagen. Mm.
Efter att i 4 månaders tid valt att inte svara på förhörsledarnas frågor väljer nu Kristoffer att berätta om lördagen den 11 januari. Han berättar att han och Viktor tar med sig en plastrulle, en väska och 2 pistoler och åker till Sursta där Lars och Susanne bor. De tar sig in i huset för att råna paret. Sen ska Viktor gå ut med Lars till köket medan Kristoffer stannar kvar i sovrummet med Susanne och handfängslar henne. Kristoffer berättar att Susanne frågar honom om vad som kommer att hända med Lars och han svarar att det inte är någon fara. Kristoffer berättar att han lämnar huset. Väl utanför hör han en smäll varpå Viktor kommer ut och berättar att han slagit Lars i huvudet och använt en kniv mot honom. Kristoffers berättelse är lång och polisen väljer nu att avbryta för att kunna avgöra hur de ska fortsätta. Och dagen därpå återupptas förhören. Förhör med Kristoffer Öhman den 12 juni 2020.
Men så går ni upp där. Och vad är er tanke då? Liksom bara...
Nej, men där ska man ju kolla först om det är någon rörelse i huset. Mm. Sen väntar vi fram till... Vi sitter där, vi tar någon cigarett där på den lilla klippytan. Där som är på sidan.
Ah, ja.
Och sen eftersom... Sen så ser vi att det blir rörelse i huset framåt 8. 8:10. Och det är någon som rör sig där inne. Och då tänker vi att väl, ja, men det är dags att köra snart liksom. Mm.
Och när ni ska... Hur går pratet då? Eller hur länge väntar ni? Eller, ja, vad tänker ni då?
Nej, men vi pratar väl mest om... Inte någonting sådär, utan det är väl ganska bestämt att man ska knacka på och säga att han söker efter någon annons på Blocket. Ja. I det här fallet var det en bokhylla. Och sen efter det så ska han signalera mig att när han har börjat, när han får kontakt. För jag står ju på sidan om. Och sen när han tränger sig på så ska jag komma direkt efter dem. Så. Mm.
Och den här annonsen, den är påhittad då?
Ja, den finns ju inte. Det är bara mer så att... Alltså någon ursäkt och ha någonting att prata om liksom.
Berätta vad som hände sen då.
Nej, då... Ja, då pratar vi ungefär när vi ska göra det liksom. Jag tror det går 10 minuter. Jag tror klockan är typ 10 över. Ja, 10 över 8 eller 7:45 när han går och knackar på dem. Ja. Han har sitt vapen i bak... Alltså, jag tror det är i byxorna där bak. Alltså, han knackar på. Lars öppnar och sen så tränger han sig in i huset. Ja.
Och vad gör du då?
Så fort han gör så då börjar jag röra mig sakta mot huset. Och sen så tränger han sig in då. Sen kommer jag inspringande, alltså mot entrén, så springer rakt in. Och det jag ser i ögonbrån är att Lars är vid köket med Viktor. Och han har sin pistol framme. Jag springer rakt fram och jag märker att dörren till deras sovrum öppnas då. Och där står ju frun då. Ja, då springer jag fram till henne och hon har sin... Jag tror att hon har sin mobiltelefon i handen. Hon har den i höger hand. För jag slår till henne på skuldran 2 gånger tror jag. Ja, det är något sånt där. Så hon tappar den. Jag tar mobilen, lägger på... Till vänster i sovrummet har de som... Jag vill minnas om det är något skrivbord eller någon... Alltså, hörtsliknande. Där lägger jag telefonerna. Och sen så säger jag att det är ett rån liksom. Och det är bara att ta det lugnt för det är ingen som kommer till skada. Så. Och sen efter det så... sätter jag ner henne på sängen. Då. Och så jag backar ut lite långsamt. Och säger åt Victor att då är det klart där inne. Alltså det, ja. Och då kommer han med Lars in till sovrummet. Och jag sätter honom på sängkanten där. Då. Han börjar prata lite med dem så här... Egentligen, de pratar ju om allt möjligt. Ganska lugnande. Så där, och jag stökar runt lite grann. Liksom, så. Alltså. Jag springer först in i vardagsrummet. Och ser lite gitarrer. Kollar vad som finns där. Ja.
Jag tror att vi ska...
Jag tänkte...
Ja. Alltså vi måste... Vi försöker liksom förstå det här så att vi kan se det som en film framför oss liksom.
Ja, visst.
Så vi backar lite. Och du säger att du står och tittar och Victor på något vis slår sig in. Gör någonting.
Ja, om det är ett steg eller om det är ett slag, det kan inte jag svara på.
Och minns du när du kommer in, pratar du om att du ser kvinnan komma från sovrummet.
Stämmer.
Och sen så ser du, säger du, Lars och Victor.
I köket.
Och hur ser liksom situationen ut mellan dem då när du kommer in?
Han sitter på en stol och Victor står med sin pistol framför honom.
Ser du om han är skadad eller verkar ha ont eller att...
Nej, det ser jag inte. Ja, alltså, allting går så fort. För jag ser ju ganska tidigt att frun står där.
Är det någon som säger någonting?
Nej, hon säger bara usch. Och jag säger att det är ett rån till henne då.
Säger hon usch?
Ja, när hon ser mig. För hon ser ju inte mig först. Jag hinner komma in en ganska lång bit innan hon reflekterar över vad som har hänt, som jag förstår.
Och vänder. Och då säger du att du slår henne 1 eller 2 gånger.
Exakt.
Och du har pratat om... Du har visat då...
Ja, ungefär här blir nacken eller skuldran liksom.
Ja, vad slår du med?
Knytnäven.
Okej. Och 1 eller 2 gånger?
Ja, det är nog 2 gånger. För jag slår 1 gång först och då landar hon över sängen. Och sen så släpper hon inte telefonen. Då slår jag 1 gång till.
Okej. Men faller hon på sängen? Förstår jag det rätt?
Exakt.
Och vad händer då?
Då tar jag sen telefonen. För först så... Ja, som jag säger, slår 1 gång till där så hon släpper telefonen. Jag tar telefonen så.
Då tar du den. Och sen sa du att du la den på...
Om det är skrivbord med någon höjd eller om det bara är en hurts med lådor. Det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag lägger telefonen på den. Och sen så säger jag till Victor då att ja, den som jag skulle säkra eller vad man ska kalla det, säkra.
Får du någon respons från Viktor?
Inte mer än att han säger att han ska komma in med honom dit, liksom.
Säger Viktor att han ska komma in?
Ja, för det är ju planen. Jag ska sätta ihop dem. Jag ber henne sätta sig på sängen då.
Ja. Och då kommer Viktor och Lars in?
Mm, sen ställer sig... Viktor ställer sig här sen. Om man säger snett innanför dörren. Och håller koll på att de sitter där. Och sen... Jag pratar engelska då. Frågar om koderna. Och sen vad de har då backdoser och liknande.
Och hur är de då liksom? Du pratade om förut att de var ganska lugna ändå.
Ja, ja, oerhört lugna. Fruktansvärt lugna. Det var inga... Lars frågade Susanne då ifall jag slog henne. Mm. Och då säger hon att jag slog henne då, för det gjorde jag ju. Och då så säger han till Viktor, men slå inte henne någon mer, snälla. Typ. Sen så tar jag, vad heter det, de har... Jag vill minnas att de har bankdoserna där i den där som jag kallar Hurts då. Så jag får dem av Viktor. Och sen så sätter jag mig här då. För där är deras köksbord med dator som står där. Och, alltså jag sätter mig där och börjar knappa in och logga in på deras banker då.
Skrev du ner liksom koder och saker sådär, eller hur?
Det gjorde jag nog sen. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men...
För jag tänker att det ska ändå vara bank-ID och...
Ja, men jag... För när jag satt där så tror jag att jag skrev ner deras koder. För bank-ID:erna fanns på datorn, så koderna skrev jag ner.
Okej.
Okay. Ja. Alltså inloggningskoderna. Så jag satt där och började fixa med det där... ser beloppet då. Eller egentligen, för att backa bandet lite grann, när han och jag byter plats, då ger han mig bättre kontanter som han har fått av Lars då i köket, som vi packar ner i väskan.
Och vad fick du för uppfattning vad de hade funnits då? Kontanterna?
Nej, de berättade annat än allt när jag köksskåp. Sen vet jag inte exakt hur mycket de hade plockat från.
Och vad gör du av de sedlarna?
Stoppar i väskan. Ja.
Mm. När ni frågar om koder och banker och så, vad säger Lars och Susanne då? Alltså, säger de någonting om belopp eller säger de någonting om pengar? Eller vad säger de?
Nej, de... Ger du ifrån sig det liksom?
Direkt?
Ja.
Hur känner du när du ser att det är så pass lite pengar?
Ja, det är väl... Då är allting ett misslyckande liksom. Mm. Så är det.
Men hade du och Viktor någon kommunikation över det som... vid din upptäckt, så att säga?
Men så är det ju när jag förde över, när jag började föra. Jag för över det direkt. Skriver på en papperslapp och så går jag fram och ställer mig så att de inte kan ska kunna skymta mig. Han står där i dörröppningen och så visar jag honom papperslappen och skriver att that's it, liksom. Det är det enda som finns. Det finns inget mer. Och då börjar han fråga ut om ifall det är några mer pengar. Eller på några andra konton eller något liknande. Ja. Mm. Och de säger att det där det är allt som finns.
Och då skriver du totalbeloppet.
Exakt.
Men du... Hur hade ni fått för er att de skulle ha pengar i kontanter? Vad hade ni gjort för research på det?
Ingen sån där... Alltså... Utan det... Eller vi trodde inte att stora summor skulle vara kontanter. Utan det mesta skulle ju vara liksom överföring.
Så det är därför de här följdfrågorna kommer?
Exakt.
Och hur ställs frågorna? Av vem?
Han ställer frågan till dem. Det här kan inte vara allt. Det stämmer väl inte. Så. Och de säger att det är allt som finns.
Hur låter han på rösten?
Han låter jättelugn. De har en... För när jag sitter här vid skrivbordet så har de en dialog om... Jag kommer ihåg att Lars frågade honom hur man hamnar i en sån här situation. Liksom. Ja, att man gör sånt här. Och sen så frågar Lars honom så här... Ja, är det pistolrån? Liksom. Och då så säger Viktor... Ja, det är lite ballare än kniv. Säger han till honom. Så det är väldigt så här... Alltså... Det är väldigt konstigt. Och surrealistiskt, liksom. Så, ja.
Varför tas Lars från sovrummet här?
För det är där vi ska börja runda av då. Och ta oss därifrån. Och sen står Viktor här någonstans, typ. Och... Jag går till henne. Jag har med mig mina handbojor där i den där väskan som jag plockar fram. Och så satte jag bak, alltså hennes händer bakom ryggen. Så jag skulle väl säga så man inte missar. Alltså, innan det så har vi plockat ihop. Eller jag har plockat ihop bilnycklar för dem. De hade bilnyckel till sin Skoda där. Och den tar jag med mig då. Stoppar i väskan.
Mm. Var hittar du den?
Den är vid dörren.
Visste ni om att det fanns en ny bil?
Ja, den stod ju parkerad utanför.
Men visste ni om det innan?
Ja, vi har ju sett den där när vi har varit ute och tittat. Liksom. Så är det. Ja. Så den tar vi... Den nyckeln tar vi med då. Packar i väskan. Mm. Och under den här bänken då innan vi förbacka innan vi byter plats så har de en som en dataväska till den här datorn. Så vi packar ner de grejerna och så att allting ja, man får med sig allt sånt man som man eventuellt har tagit på utan handskar. Mm. Och så packar vi ner den och dosorna och även deras legitimationer som läggs ner i den där dataväskan.
Vad var tanken?
Med det menar du?
Mm.
Nej, bara att vi skulle ta... Alltså, för jag hade tagit på det med fingrarna. Så att man skulle ta det därifrån liksom.
Och det var därför?
Mm.
Det var inte för att ni på något vis skulle... Fortsätta proceduren och försöka leta pengar eller göra något mer?
Så var det inte i det läget, nej.
Inte din tanke?
Nej. Jag ställer den väskan här sen. Det är då de, Viktor och Lars går in i, köket då. Och jag går in till Susanne. Och bojar henne och säger att allting är lugnt, liksom, att inget kommer hända. Ja. Och då frågar hon mig så här, men vad kommer hända med Lars? Och jag säger att det kommer inte hända någonting, utan allt är lugnt. Liksom. Sen så... när jag har gjort det så står jag kvar i dörröppningen. Men jag har även... packat ner hennes mobiltelefon då. Ja.
Och anledning till det?
Ja, för att ta med den därifrån så att de inte skulle kunna larma till polis då, på så kort tid som möjligt. Ja. Sen här finns det en stol som står där och där hänger ett skärp som Som Viktor ska använda för att binda Lars med det. Bara för att man ska få något, alltså försprång därifrån helt enkelt. Så jag säger till honom att efter att jag har bojat henne att det är klart. Och att han säger att han ska, ja men vad heter det, ta hand om honom liksom. Och de pratar om någon piller dosett vill jag minnas liksom. Jag vet inte vilket sammanhang. Men de pratar om någon sån piller dosett i alla fall. Eller det så säger vi att det är dags att börja röra på oss. Så jag går ut den här vägen sådär, ut genom entrén. Och jag hör först en smäll härifrån.
Om vi stannar, vad är det för smäll? Alltså, hur kan du beskriva den här smällen?
Nej, jag skulle ju, alltså själva grejen att jag ska gå ut, stänga dörren och kolla. För där drar jag upp rånarluvan. För jag ska kolla så att det är lugnt utanför liksom. Eller vad ska man säga? Som att... Ja, men som att någonting ramlar i golvet typ. Liksom. Så det är ungefär så.
Kan det vara en sak? Eller en människa? Eller hur?
Nej, det låter ju tungt alltså. Det är en smäll liksom. Så jag tänker att han säkert har knockat honom eller... Alltså... Ja, något sånt då, liksom.
Du tänker att det är Lars som har gått i backen?
Det låter ju väldigt liksom någon... Alltså människa eller något stort har gått i backen liksom. Så är det. Och jag går ut den här vägen. Har väskan på mig. Mm. Jag ställer mig först här. Här på sidan. Och tar en cigarett. Sen så knackar jag väggen för att... För han skulle komma ut direkt efter när jag hade kollat så att allting var grönt liksom.
Vad sa du? Han knackar?
Jag knackar i väggen. Mm. Bara för att det liksom är...
Ja, för att visa...
För att det inte är någon fara. Mm. Jag tänker väl inte så mycket. Jag tycker det känns som att det tar flera minuter. Men det går nog kanske alltså... Ja, om det är 3 eller 4 minuter eller någonting som... Och sen så kommer han efter då. Så det är väl så som händer i själva huset då.
Vad säger Viktor då, när han kommer ut där? Vad gör ni då?
Nej, då är det panik. Och han säger att vi måste snacka. Så vi går bort, för vi tar den här vägen då. För här ligger ju skogen då, så... Ja, vad heter jag? Jag säger att det varit helt misslyckat. Och så frågar jag vad smällen var. Och då berättar han att han har... tagit en, vad heter det, mortel. Mm. Och sen har han slagit Lars i, om det är bakhuvudet eller tinningen med, säger han. Sen när vi går bort här så frågar jag hur hon reagerar. Men att, hon fanns inte heller i livet längre. Liksom. Ja.
Så fick du det?
Ja, det är...
Hur är han då?
Båda två är... Jag blir ganska chockad liksom. Och sen så... Jag ska inte säga att jag förstod något. Men jag tyckte att den där smällen lät ju liksom konstig. Mm. Sen tyckte jag det tog lite för lång tid liksom. Sen så säger jag så här... Men vad var det som hände då liksom? Och då hade han gjort sådär, och han hade väl, ja, som jag uppfattade det, så hade han väl förslocknat liksom. När han slog till honom. Och sen eftersom de hade sett hans ansikte så tyckte väl han att han inte hade något, ja men att han inte hade något annat val liksom, än att båda skulle borta.
Sa han det då eller?
Nej, det var prat om innan. Men jag sa att man kan liksom inte... ta två liv på det där sättet. För jag menar, allting har blivit misslyckat. Och det är bättre då att stå sitt kast så som det är liksom att... Ja, ja man binder dem och sen att man får ta sina konsekvenser efter liksom.
Hur menar du prata om innan? Jag förstod inte.
Nej, men när vi pratade om att vi ska lämna platsen så frågade jag...
In i huset?
Ja, exakt. Innan allt det här hände då. Mm. Jag sa, vad ska vi göra med dem? Och då säger jag att vi kan inte göra något annat än att binda dem då. Och liksom, ja, få ett försprång härifrån. Så får vi ta skogsvägen och sticka därifrån. För att det fanns ju liksom ingenting mer att hämta i det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Målsägande, det är man ju, det enklaste fallet är ju där man är utsatt för brott själv.
Kristoffer Kågström är åklagare och arbetar med brottmål i Stockholm.
Det är ju, så är det ju i de absolut flesta fallen. Men just i mordfall så kan ju det där vara lite speciellt eftersom att brottsoffret då inte längre är vid livet. Och där så finns det regler som säger att man kan vara målsägande om man är nära anhörig till den som har dött. Det är ganska strikta regler får man säga, så det måste vara någon som är... står i en väldigt nära relation till den som har avlidit, typiskt sett föräldrar kanske. Och då kan man ha rätt till ett eget målsägande beträde och man kan ha rätt till skadestånd. under förundersökningen är ju det en del av vad jag som åklagare skulle bedöma. Då skulle jag kanske ha en åsikt om vem som är målsägande och inte. Men sen när åtal väcks så är det ju upp till domstolen att bedöma om det är en person som ska ha samma rättigheter som man har som målsägande.
De gick in i köket. Gubben tänkte, ja vad trevligt, kaffe. Lången. Ja, vad händer ikväll då? Lången. Ah, en mortel. Bam.
Skrev du så till T?
Kärringen. Vad händer nu? Jag. Hallå, vad gör ni? Lången. Kommer in med plastrulle. Japp.
Den här plasten då som ni hade med.
Den togs ut direkt när jag kom in. När jag kommer in. Här. När jag kommer in första gången. För att gå tillbaka och lägga ut handbojen och plasten som jag lägger på själva den där skjortsen då. Eller vad man ska säga.
Och vad var tanken med att du la dem där på skjortsen där?
Det var just ifall att vi skulle pressa dem. Så då kunde man använda det så det låg tillgängligt.
Pratar ni någonting om att just använda plast eller göra den här utpressningen som ni har pratat om?
Nej, det blir aldrig aktuellt i huset. För allting går, om man säger, alltså själva det som vi skulle hitta misslyckades. Men allt annat går ju så pass lätt i och med att de är så pass lugna. Så det fanns liksom inte någon sån tanke kvar längre.
Så du har inte på något vis använt plasten i huset?
Nej. Däremot har jag tagit på plasten när den är i sin rulle. Det har jag gjort. Men jag har inte använt plasten i huset.
Men jag tänker, när du går ut från huset,
ja,
går du in någon gång mer?
Inte då, nej. Men jag kommer ju återkomma till platsen sen, dagen efter.
Ja, men den här dagen, den 11:e...
Då går jag inte in och med.
Och då sa du... Du sa någonting med någon mortel, eller Viktor säger någonting...
Ja, exakt.
...till dig. Vad säger han exakt?
Nej, han kommer ju ut... För jag står på sidan och ser att allting har gått åt helvete. Och jag bara, vad är det som händer där inne? För jag hörde smällen. Då säger han att han har dragit en mortel. Alltså, slagit ner honom med mortel.
Och varför gjorde han det?
Det vet jag faktiskt inte.
Men vad sa han? Eller?
Nej, han... Alltså, det enda vi pratade om var igenkänningen med ansikten och sådär. Att vi skulle bli utpekade. Och det hade vi redan ändå liksom haft påtalat att vi måste bara ta oss härifrån och sen försöka ändå göra det bästa av situationen. Ja, och i och med att de var så lugna så fanns ingen anledning att skada dem.
Och igår så nämnde du att han hade skadat sig på tummen.
Det stämmer.
Kan du berätta om det idag igen? Och när han tar upp det?
Nej, men vi pratar om det när vi går därifrån skogen. För då pratar han ju om vad som har hänt inne i huset.
Och vi backar där. Vad säger han har hänt inne i huset till dig?
Han säger först att han slår Lars med den där morten. Sen har han använt någon form av kniv. Och sen som jag förstår det så... Då så har han skurit halsen av honom. Liksom. Och i det läget, som jag förstår det, så har han skurit sig själv på tummen. För när han kommer ut så visar han att han har ett sår på sin högra tumme. Med handskar på som ändå gått igenom liksom.
Och var sitter själva såret då?
Ja, vad ska man säga? Mitt på tummen liksom. Så.
Men han säger till dig då att han har använt en kniv mot Lars.
Mm.
Alltså hur är han då? Alltså...
Nej, han är skärrad.
Han är skärrad?
Ja. Och jag tror inte... Jag tror först på att han har slagit till honom liksom. Så allting blir ju så... Ja. Det blir en jävligt konstig situation liksom. Sen går vi därifrån och då pratar han ju också om att han har gått in där till henne och tagit plast och sen plastat runt. Och som jag fattade så har hon väl kvävts liksom. Och så vi pratar om det. Då är det liksom två... Helt plötsligt är det då två döda personer som finns där liksom. Och då är det ett helt annat... Jag vet inte, jag tror aldrig jag har haft så hög puls i hela mitt liv liksom. För då blir det så här, ett, har vi gjort en fruktansvärd grej redan innan. Och sen så är det ju här också ännu mer fruktansvärt liksom. Det går ju aldrig att förlåta, eller vad man ska säga.
Kristoffer berättar att han och Viktor åker tillbaka till huset i Sursta dagen efter morden för att leta efter mer pengar. De tar med sig ett par klockor, ID-handlingar, bankdosor och en dator. De tar också parets bil för att grannar ska tro att de inte är hemma och på så sätt köpa sig tid. Bilen lämnar de sen i Norrtälje. Kristoffer berättar att de försökt komma på en lösning på situationen och att de pratar om att erkänna att de varit i huset i samband med ett eventuellt bilköp. Den 16 juni hålls förhör med Viktor och han får nu veta vad Kristoffer har berättat för polisen, vilket blir något som förändrar Viktors inställning till förhörsledarna. Viktor säger i det förhöret att Kristoffer är bra på att titta på historier, men att han inte vill kommentera något. Förhör med Viktor Karlsson den 22 juni 2020.
Och det som vi i förra förhöret berättade för dig om att Kristoffer i en spontan och en sammanhängande berättelse i två förhör nu har kommit med uppgifter av vad som hände i huset i Sursta. Hur tänker du kring det, va, Viktor?
Ingen kommentar.
Nej, du har ingen kommentar. Men jag tänker att du ändå kanske har tankar och känslor kring det.
Jag vill inte kommentera det just nu.
För vi har suttit ganska många förhör, det vet du. Och jag tycker det är så att vi har en god relation. Vi finns ju här också för att höra din version. Det har vi pratat om flera gånger. Och just nu så har vi bara fått ta del av Kristoffers. Och jag kan ju inte exakt gå in på vad han har sagt och inte sagt. Men jag har ju nämnt tidigare att han har en berättelse kring vad som hände. Och att när ni lämnar huset så är både Susanne och Lars döda. Så mycket har vi ju sagt. Hur tänker du kring det?
Ingen kommentar.
För det känns viktigt, tycker jag, för dig att göra din röst hörd i det här.
Ingen kommentar.
Det här är ju för att vi ska kunna ha möjlighet att styrka det du säger. Och det kan vi ju... Det kan vi ju göra kanske nu. Men går det en ytterligare massa tid så kan det ju innebära att det blir problematiskt. Att hjälpa dig att liksom hitta saker som styrker din berättelse. Sanningen, den kan ha många, många ansikten, tänker jag. Och jag sitter ju inte här, Ulrika sitter ju inte här för att vi ska få fram en sanning. Eftersom jag vet av erfarenhet att den kan se ut på många sätt. Men vi är så väldigt beredda att ta emot en berättelse från dig också. Så att det inte blir Kristoffers röst som hörs, inte din. Förstår du? Förstår du vad jag säger? Hur tänker du inför det jag säger?
Ingen kommentar.
Du säger ingen kommentar återigen. Men det är inte det du tänker.
Nej.
Ja, det är hur som helst en möjlighet som i alla fall jag tycker att du ska överväga att ta. Men jag undrar om du skulle vilja berätta för oss om din relation till Kristoffer. För den tycker jag har ju blivit bara mer och mer komplex desto mer jag har pratat med dig. Jag pratar med honom och man läser chattarna. Är ni bästa vänner?
Ingen kommentar.
För jag tänker att Kristoffer har ju som sagt berättat att ni tog er hem till Lars och Susanne. Och det är viktigt att du får ge din förklaring innan det hamnar i en rättegång, tänker jag.
Ingen kommentar.
Sen har även Kristoffer berättat då att planen konkretiserades så att ni möttes upp aktuell dag, alltså morgonen den 11 januari. Berätta vad du känner den här morgonen.
Ingen kommentar.
Du har ingenting att säga om det?
Nej.
Och Kristoffer berättar vidare att ni tillsammans åkte till Sursta för att utföra planen. Och att du och han är i huset under en tid. Och hur länge är ni där enligt din uppfattning?
Ingen kommentar.
Viktor, kan du berätta vad som händer och vem som gör vad i huset?
Ingen kommentar.
Och så vet vi då så ska ni ha åkt tillbaka dagen efter. Kan du berätta om det?
Ingen kommentar.
Varför ni åker tillbaka till Sursta när Susanne och Lars inte lever längre?
Vi ställer ju de här frågorna på det här viset, Viktor. Därför att Kristoffer kommer med, som vi säger, en berättelse. Och han säger i förhör att de här båda två målsägandena har berättats om livet. Men att det här är genom din handverkan. Alltså det är du som har utfört mordet, morden på Lars och Susanne. Vad tänker du när Kristoffer har sagt det?
Ingen kommentar.
Stämmer det som Kristoffer säger om den saken?
Ingen kommentar.
Du har lyssnat på Förhörsrummet och den tredje delen av 5 i serien om dubbelmordet i Vallentuna. I kommande delar hör du bland annat det här.
Det Kristoffer påstår i sitt förhör att du har gjort, det är ganska starka saker att säga om någon annan. Och det är ändå inget som du vill, känner att du vill kommentera.
Inte.
Vilken skuld har du då vid sakers läge?
Jag tänkte på.
Ja, vad har du för skuld i att situationen har blivit som den har blivit?
Beskriv mer för oss hur den psykiska terrorn har sett ut och hur du har upplevt den. Är det för att du vill skydda Kristoffer som du inte vill kommentera det?
Inte Kristoffer.
Nej. Vem vill du skydda då?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.